bensin med detsamma. Jag vill bli bra, så jag kan höra dragspelmusiken. Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag vill bli bra, förkylning gör ingen människa glad. Jämtgubben sitter upp i år och fryser.
Skomakare, bliv vid det läst. Apotekare, håll dig till ditt apotek. Nej, så behöver det inte alls vara. Lyssna här ska du få höra. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 eller på webben tyresoradion.se. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Vi har just firat nyår med goda vänner i en fjällstuga i svenska fjällen där vi har tillbringat 30 nyårsfiranden tillsammans. Och det är våra vänner Hans och Christiane. Och vid den här åldern så är det väldigt lätt att man tänker tillbaks. Och jag frågade plötsligt, hur kom det sig att ni valde det yrke ni har gjort? Och det hör till saken också att vi träffades 1960 på apotekarkursen på dåvarande farmaceutiska institutet. Christiane, hur kommer det sig att du valde det yrke du gjorde?
Ja, det var inte alldeles självklart att jag hamnade på apotekarkursen. Jag hade länge en dröm om att bli tolk. Jag växte upp tvåspråkigt och trodde att tolk skulle vara framtiden för mig. Men sen fick jag höra att det var en tuff utbildning. Man skulle helst ha fler språk än två. Och då fick jag snabbt tänka om. Och då klingade min mammas ord att åh, det luktar så gott på apotek och det är så roligt. Och jag ville ju bli kvar i Stockholm dessutom. Så jag sökte till apotekarkursen och kom in.
Och kom in. Och det var hösten 59.
Ja.
Och det började med...
Det började med ett elevår innan de riktiga studierna började.
Och vad fick du göra på elevåret?
Det var allt möjligt. Det var inte speciellt roligt att vara elev. Jag fick göra timjansirap. Jag fick göra analyser. Jag fick framförallt expera kunder. Och jag glömmer ju aldrig när en kund kom tillbaka, visade mig sin flint och sa, titta vad du har gjort till mig. Du sålde den här salvan till mig. Han var alldeles röd på flinten och jag hade sålt Algesalsalva till honom. Och det var som man har mot muskelsmärtor. Men han hade faktiskt bett att få salvan. Jag hade inte lurat den på honom.
Vad skulle han ha den till då? Det sa han aldrig när han handlade.
Han sa aldrig vad han skulle ha den till, utan han bad att få en tub Algesalsalva och det fick han.
Någonting som också ingick i elevtiden som även jag gjorde samtidigt med Christiane fast på ett annat apotek. Du var på apoteket Antilopen, ett litet apotek som då låg på Ringvägen. Och jag var på apoteket Ödlands, var ett annat litet apotek som låg åt andra hållet på Ringvägen sett från Götgatans sida. Och vi fick ju läxor, bland annat maximaldoser.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, maximaldoser, det var ju den högsta dosen som man skulle äta utan att riskera att bli förgiftad eller sjuk.
Och då hade man i regel 5 olika konstiga ämnen varje vecka.
Ja, jag kommer inte ihåg så noga, men jag kommer ihåg att den som var första man på apoteket, hon var väldigt noga med att gå igenom med mig och ha förhör på alla. Jag hade en stor orange bok, kommer jag ihåg.
Och då, för 50 år sedan, då såg apoteken inte alls ut som de gör idag. Allt expedierades över disk. Och apotekshyllorna bakom disken, de var ju fulla av stora bruna flaskor med etiketter och där innehållsämnen stod på latin och ofta i lite förkortad form. Och vi som var elever fick gå runt med den apotekare som var ansvarig för elevundervisningen och så läsa högt vad det stod på burkarna. Alla ändelser måste vara rätt. Det var en riktig utmaning för oss naturvetare. Men vi lärde oss lite kökslatin på kuppen i alla fall. Och dessutom så hade man ju en massa praktiskt arbete att göra. Du fick rulla piller.
Mm, jag fick rulla piller.
Trilla piller sa vi till och med.
Ja, först fick man ju göra en massa. Och det var ju framförallt såna här digitalispiller som man hade som hjärtmedicin. Där man hade de malda bladen utav fingerborgsblomman och blandade med kakaofett. Och så skulle man rulla ut detta till en lång sträng. Och var man då lite varm om händerna så började ju den här kakaofettet att smälta. Och sen fick man börja om från början.
Och svettig blev man ju, för pillerna skulle vara lika stora allihopa. Annars kunde det gå illa.
Ja visst, folk kunde ju bli förgiftade.
Och vi gjorde en massa andra kul grejer. Vi blandade tinkturer, kokade dekokter. Det vill säga blandade spritlösningar och gjorde ört av kok. Och gjorde salvor och ögondroppar som skulle göras sterilt. Det var lite pillrigt. Och allt detta gjorde man för hand. Apotekaryrket på den tiden, det var ett riktigt hantverk minsann. Det var ju rena stenåldern och ändå är det inte mer än drygt 50 år sedan. På alla apotek så fanns det på den tiden ett laboratorium där man gjorde identifieringar av nyinköpta läkemedelssubstanser. Alltså vi kollade att det verkligen var det i burkarna som det stod på etiketten. Och det gjorde man genom olika kemiska reaktioner. Och så bestämde vi koncentrationen av de läkemedel som vi hade blandat på apoteket. Hur gick det sen då?
Efter elevtiden?
Ja.
Ja. Sen började de verkliga studierna på Farmaceutiska institutet i Stockholm. Och det var 3 års föreläsningar och laborationer. Och...
Var det sådana ämnen som du hade mest intresse för som man fick läsa där, tycker du?
Ja, det var betydligt trevligare än att gå på apotek. På apotek kände jag mig inlåst, men att studera och läsa, det har jag alltid tyckt var roligt.
Till skillnad mot Christian tyckte jag att det var intressant och lustfyllt att vara elev. Och kanske berodde det på att jag hade roligare läromästare än hon. Och de första 2 åren då var det kemi av olika slag. Och år 2 framförallt...
Analytisk kemi, organisk kemi.
Ja, och den där analytiska kemin, den satte ju sina spår hos dig, eller hur?
Den satte sina spår hos mig. Jag fortsatte sen efter studierna att jobba just med analytisk kemi.
Det där med medicinalväxter och mikrobiologi, det var inte riktigt din sida då?
Jo, det var roligt. Vi fick ju faktiskt också titta i mikroskop och så fick vi rita av det vi såg i mikroskopet. Och det var väldigt roligt att rita de där små sakerna.
Mm. Och sen var det ett elevår till.
Sen var det ett elevår till och för min del så blev det ett elevhalvår. Eftersom jag hade jobbat som amanuens en tag så blev det ett halvt elevår på militärapoteket på Karolinska sjukhuset.
Vad var det för skillnad mot ett vanligt apotek där då?
Allting var så mycket större och det var lite andra verksamheter. Där hade man värnpliktiga apotekare som gjorde sin militärtjänst. Man hade ju hela försörjningen till sjukhuset. Det skulle packas dessa lådor till alla avdelningar. Det var ett väldigt stort område. Det fanns militärapotekare som jobbade där.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där Christiane talar om sina apotekarstudier och sitt yrkesliv som inte var på apoteksgolvet. Men ganska snart sen du blev klar, eller direkt sen du blev klar med denna elevtid, så lockades du ner till Skåne, eller hur?
Ja. Då började jag arbeta på läkemedelsföretaget Ferrosan.
Och vad gjorde du där?
Ja, där blev jag analytiker och där blev jag gruppchef för 4-5 stycken gymnasieingenjörer. Och det var en hård tid. Där började tuffa. Jag tyckte jag kunde ingenting. För alla de gymnasieingenjörerna, de kunde ju alla sina substanser och de metoder som användes. Och jag kunde bara massa teori. Jag hade inte lärt mig något om personalledning. Nej, det var svårt.
Du gick den hårda skolan, precis som jag.
Ja, det var svårt. Det var så långt ifrån den där tolkskolan som jag ville komma. Men sen fick jag lite uppgifter.
Men du, jag måste fråga, vad gör en analytiker, kan man undra?
En analytiker kontrollerar att de som har producerat det de ska göra, att det verkligen har blivit rätt, att det är rätt substanser som man har stoppat in i läkemedlen, att man har tagit rätt mängder, och man kontrollerar också att produkterna håller sig under den tid man har dem ute på marknaden.
Det var alltså färdiga läkemedel som du skulle kontrollera halten på och identifiera att det var rätt substanser. Är det rätt uppfattat?
Ja, fast det var mer än så. Det fanns, jag jobbade ju på utvecklingsavdelningen på laboratoriet, så att vi analyserade väldigt mycket prover på helt nya substanser som kemisterna tillverkade. Och där så trodde kemisterna ofta att vi bara analyserade. Vi bara gjorde så det blev rätt, och då fick vi inte veta vad formen egentligen var på det vi skulle analysera.
Formen, alltså om det var tabletter eller salvor?
Nej,
eller
om det var den bestod av för ämnen, om det var klor i eller svavel och hur mycket kol och väte. Så då stod det ofta bara XX, och då förklarade vi att vi kan inte analysera om vi inte har någonting att gå efter. Så det blev många diskussioner.
Vad hade ni för analysmetoder då?
Det var på den tiden hade man väldigt mycket titreringar.
Och vad är det?
Ja, det kan man fråga.
Försök att förklara det på ett enkelt sätt.
Ja. Om man till exempel skulle analysera en syra, så skulle man ta och sätta till ett basiskt ämne. Och sen hade man en färgindikator i som ändrade färg precis när man hade bestämt rätt.
Man droppade alltså, droppvis helt enkelt, lite lurt kan man säga. Och så såg man på indikatorn när man hade hamnat rätt.
Precis. Och var det då ett basiskt ämne man skulle bestämma, då satte man till saltsyra istället.
Mm.
Så man visste exakt vad det var för halt på den här saltsyran.
Och det här var alltså i början på 1960-talet.
Ja, mitten av 1960-talet.
Och då hade ju det här med gaskromatografi.
Det fanns också. Startat. Gaskromatografi, och det fanns något som heter IR-spektrofotometri.
Ja, vad är gaskromatografi för något?
Gaskromatografi kan man ju, som ordet nästan säger, använda för ämnen som förgasas, och man låter då gasen passera genom ett rör med fyllning som håller kvar olika ämnen olika mycket, och så kan man på det sättet dela upp olika ämnen i en blandning.
Och då fick man ut en lösning som var lite randig, eller hur var det, på ett läskpapper?
Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, det var papperskromatografen.
Ja, det var det, ja.
Gaskromatografen fick man ut ett diagram med toppar så att man kunde se. Och ju högre topp, desto mer av ämnet.
Ja, visst, ja.
Papperskromatografi hade vi också. Och det var på den tiden när man stora tankar, och så satte man på fläckar av blandningar, och så lät man ett lösningsmedel rinna ut med detta papper, och då delade blandningen upp sig så man fick ett radband av komponenterna.
Hur mycket utav din tid gick åt till rent labbarbete och hur mycket till personalledning?
Jag labbade väldigt lite själv, utan det blev väldigt mycket att diskutera analysmetoder, titta på resultat och arbetsledning.
Christiane, du sa att du hade inte fått någon utbildning i personalledning, men ändå var du tvungen att leda din personal och anställa personal. Hur tyckte du det var då?
Att anställa personal, det var både roligt och svårt. Men det är framförallt ett anställningsärende som jag aldrig kommer att glömma. Vi var två avdelningar som skulle ha en ny sekreterare och vi fick in...
En gemensam sekreterare?
Nej, två olika, varsin sekreterare. Och vi fick in 60 ansökningar och båda fastnade för samma sekreterare. Och då heter det att alla ville ha... Den är som gjord för marknadsavdelningen. Och för analysen så har vi en annan som är väldigt bra för dig. Så gick det en vecka och den som vi var så förtjusta i, hon sa att jag har fått ett annat jobb under tiden så jag är tyvärr inte aktuell längre.
Där stod ni med lång näsa.
Där stod alla med lång näsa och besvikna. Men det mest förvånande var att hon som de... marknadsavdelningen tyckte att jag skulle ha. Hon passade plötsligt alldeles utmärkt på marknadsavdelningen. Och då fanns det ingen som jag tyckte jag ville ha på analysavdelningen. Och det blev så att den som marknadsavdelningen plötsligt tyckte var deras sekreterare, hon blev också deras sekreterare. Och jag hade ingen. Jag gick omkring och deppade och sa, åh, vad gör jag nu?
Alla de andra 58 då?
Nej, ingen av dem.
Ingen passa?
Nej. Och så plötsligt en dag så ringer den första och säger, ja, det blev problem på mitt första jobb. Ekonomiska problem. Finns platsen kvar?
Åh, bingo!
Bingo! Ja, så jag kom hit och det blev fantastiskt med en gång och hon var i många, många år sedan min sekreterare och det var den bästa jag någonsin haft.
Ja, där ser man.
Ja.
Ja. Det gäller att inte vara för påstridig. Tänk om du hade slagit som den där nummer två.
Mm. Nej, då hade ingen blivit lycklig.
Nej. Och hur länge stannade du på Ferrosan?
Oj, på Ferrosan stannade jag till 1984 när Ferrosan såldes, eller ja.
I 20 år var du på Ferrosan ungefär.
Ja.
Och sen har du jobbat på flera olika läkemedelsfabriker.
Ja, jag följde med ett litet utbrytarföretag som hette Gasell. Och som sysslade med controlled release-beredningar.
Och det måste du förklara,
ja,
vad det är.
Det ska jag förklara. Det betyder att när tabletten passerar genom mag-tarmkanalen så löser inte tabletten upp sig som de allra flesta direkt i magsäcken, utan substansen löser upp sig och kommer ut allt eftersom. Vilket då gör att man inte behöver äta tabletterna så ofta.
Utan det kanske räcker med en tablett per dag istället för tre gånger per dag?
Absolut. Det finns åtminstone, vi började med två gånger om dagen men vi utvecklade också produkter, till exempel blodtryckssänkare som man bara behövde ta en gång om dagen.
Hur gör man? Man utvecklar en produkt så? Något du kommer ihåg?
Ja, man...
Tabletten skulle alltså utlösas längre ner i magen. Det låter som det hade något med pH att göra.
Framförallt så skulle den lösas ut så att man fick samma koncentration över tiden. Man skulle ha något som kallas för rätinlig utlösning.
Det låter som en utmaning.
Det var en utmaning och det krävdes väldigt många försök innan man hade uppnått det man ville.
Men tänk så många patienter som är ytterligt tacksamma för den uppfinningen och den utvecklingen.
Oh ja.
Hörru, sen så, hur gick det med Gasell som företag?
De första åren var ju fantastiska. Det var en framåtanda, en entusiasm som man sällan har skådat. Vi var någonstans omkring 25-30 personer. Och... alla ville så mycket, alla jobbade, alla hade planer. Men det gick kanske inte riktigt så som man hade tänkt sig. Det blev lite... när en utveckling tog längre tid än vad man hade tänkt sig så tröt pengarna och man behövde få in nya finansiärer. Och så småningom såldes Gasell ifrån Pharmacia-koncernen. Och då började helt nya tider.
Vad hände då?
Ja, vi fick in några unga ekonomer som inte visste mycket om läkemedelstillverkning och det blev många och långa diskussioner om hur man ska arbeta.
Det var väl också en tid då när det var lite inne att det var ekonomer som skulle leda allting. Man behövde inte kunna verksamheten, bara man kunde fixa pengar.
Ja, och det, jag tror att det är mycket så fortfarande.
Det tror jag också. Hur länge var du på, vad hette det företaget förresten?
Det hette Gasell Laboratories och när de såldes så fick vi först de här unga ekonomerna och sen fick vi engelska ägare som hette Ethical Pharmaceutical. Och så småningom så bytte de namn till Amarin. Och sen slutade jag min heltidsanställning år 2000.
Mm. Och det hade hänt mycket på läkemedelsområdet under din aktiva tid.
Det hade hänt mycket på läkemedelsområdet, men jag hade ju framförallt jobbat just med de här långsamutlösande preparaten under kanske 14 år.
Hur nöjd är du med ditt val utav yrke?
Jag är väldigt nöjd med mitt val och det beror framförallt på att det utvecklas i en riktning där jag fick använda mina språkkunskaper, där jag fick träffa våra kunder från olika delar av världen.
Och era kunder, det var och andra läkemedelstillverkare?
Det var eller? Andra läkemedelsföretag som anlitade oss till att utveckla produkter åt dem.
Ja.
Speciellt roligt har det varit att jobba mot japaner.
Och varför det då?
Därför att japaner, de har i mångt och mycket samma syn som svenskar har. De är väldigt noggranna, de uppskattar kunskaper och de visar väldigt mycket respekt för varandra. Och det gjorde vi mot dem också, så det blev väldigt trevligt samarbete.
Du reste väldigt mycket, det kommer jag ihåg. Så att du har ju varit i alla delar av världen kan man säga, i jobbet.
Jag har varit i många olika länder och jag har varit mycket i USA. Jag har varit i Japan några gånger och i väldigt många europeiska länder. Och det var roligt, då kom jag närmare tolken igen.
Ja, där kom tolken i dig fram. Vad hände sen då, efter pensioneringen?
Ja, efter pensioneringen, efter år 2000 så jobbade jag 1-2 dagar i veckan som konsult kvar. Och det var en ny upplevelse, en ny roll, men det var väldigt trevligt. Och när jag sen blev heltidspensionär så hade barnbarnen kommit. Och då ägnade jag mig väldigt mycket om dem och tog igen kanske mycket av det jag missade när den egna sonen var liten.
Mm. Men du har också fortsatt läsa språk.
Ja, man kan ju inte sluta med språkintresset både, bara för att man blir pensionär.
Så både spanska och italienska?
Nej, bara italienska.
Ja, Christiane är så blygsam här.
Nej, ja,
och du kan lite spanska.
Ja, det var det. Nej, det vill jag absolut inte skylta med.
Nej, och sen håller du på och skriver.
Ja, sen så har jag börjat att skriva och tycker nästan att det är ett samhällsansvar att varje generation borde skriva ner vad den har varit med om. För att inte kunskaper bara ska försvinna ut i glömskan.
Mm. Och en väldigt märklig sak egentligen är ju att du har upptäckt att din släkt kommer från Skåne, inte långt därifrån där din man kommer ifrån.
Nej. Och det är något av det allra senaste jag har skrivit om gården där min farfar föddes som heter Komsta Mölla. Och den ligger bara 2 mil ifrån där Hans är uppväxt.
Mm. Hans och Christiane träffades alltså på Farmis och gifte sig ganska snart.
Ja.
Och sen har vi fått nöjet att fira nyår med er i så väldigt många år här i dess vanligtvis snörika Vemdalen. Men just i år är det lite dåligt med snö måste man säga.
Ja, precis. Men vi har också gjort mycket annat tillsammans. Vi har varit i Alperna och åkt skidor.
Det har vi. Mm. Och på sommaren har vi rest vid Gardasjön och på Jersey och allt möjligt. Ja. Mm. Hörru, tack ska du ha och lycka till med livet i fortsättningen också.
Tack så mycket. Mm.
Tack. Hej då. Genom skicklighet och en smula tur så fick Christiane också användning för sina andra intressen för resor, språk och främmande länder trots att hon inte blev tolk. Och Hans, hur kom det sig att du valde apotekaryrket?
Ja, egentligen så var det på grund av att det luktade så gott på apoteket i Borrby. När jag gick i den tredje ring och skulle hämta ut medicin åt min mor så var jag där. Och jag tyckte att det luktade så spännande. Så jag gick hem och läste i en yrkesvägledningskompendium som vi fått i skolan. Student 59. Och där läste jag om apotekaryrket och fann att det var väldigt många intressanta ämnen som man fick studera.
Vilka till exempel?
Ja, det var ju massor med kemi och det var mikrobiologi, farmakologi, farmakognos.
Och Hans spännande historia får du höra i nästa program. Du har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 eller på webben tyresoradion.se. Där jag samtalar med apotekarna Christiane och Hans Persson om deras studier och arbetsliv med mera. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. På återhörande.
Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag vill bli bra så jag kan höra drogs med musiken. Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag